Du lyssnar på Och eld föll från himlen av Jan Davilén, uppläst av mig, Martin Halland. Till Christian, Mikaela och Carl Philip. Prolog. Roslagen, 20 januari, klockan 03.20. Något hände. Tystnaden bröts. Först märktes svaga vibrationer i marken, vilka övergick i skakningar som spreds genom luften. Med ett hest skri försvann en koltrast söderut. Ett mandarinfärgat sken steg bakom krönet som en soluppgång i natten. Lampor spred ljusblixtar över iskristaller och vallar. Framför ljusen sprutade en våg av vithet mot diket. Ljudet fick karaktär och snart darrade vägbanan av motorer och tung last långsamt på väg framåt. Efter väghyveln syntes en rad vita lampor som lyste upp himlen och fick skuggorna att leva. Telefonstolpar blev till solur som skenade fram och åter när fordonen på låga växlar bullrade förbi. Som om tiden slutat vara den enkelt mätbara, ständigt framåtskridande dimensionen. Från början obestämbara former förvandlades till en kolonn fordon, framförda av anonyma förare i mörka hytter. Två långtradare följde, en av dem med bred last. Ett fåtal fordon var militära, däribland två terrängbilar, inklämda i spetsen för ett antal lastbilar. Därefter körde ett par stora SUVar och skåpbilar av varierande dimensioner framför ett antal personbilar. Karavanen var ett par hundra meter lång. Sist kom militärpolisen, som i sin tur följdes av en hovrande Black Hawk-helikopter. Maskinen stod i radiokontakt med de tungt beväpnade förarna och militärpoliserna. De som mötte terrängbilen som låg en bit före och inte åtlydde instruktionerna skulle mötas av ett snabbt, obevekligt och dödligt våld. Det fanns goda skäl. Blev lasten känd skulle chockvågor sprida sig genom det svenska samhället, liksom övriga världen. Själva samhällsstrukturen skulle skakas i sina grundvalar. Kapitel 1. Solna, 31 mars, klockan 08.50. Skottskadan borde ha dödat honom, tänkte Jost Härjfeldt när han på tisdagen anlände till Karolinska institutet i sällskap på bussen med läkarstudenter som konkade på ryggsäckar och väskor. Individer som skulle lära sig vad evolutionen resulterat i för varelse, den som var skapelsens krona. Han var inte fullt återställd, men hoppades att flygläkaren Felix Brixlander skulle godkänna honom. Jost ville lägga det sista halvåret till handlingarna. Han ville få flyga, träna och återkomma i tjänst. Jost gned skjortan över det kliande stället där hans färska ärr ständigt gjorde sig påmint. Han mindes den bedövande smärtan när kulan slagit in i buken och katastroftankarna som susat genom huvudet. Upptakten till kriget i Ukraina var en propagandaorgie. Svenska tidningsläsare och tv-tittare saknade möjlighet att få en sann bild av händelserna i Europas sydöstra hörn. Båda sidor ljög. Två svenskar som hölls fångna riskerade att hamna mitt i striderna om de inte fritogs. Då inte Must, den militära underrättelsetjänsten, tog på sig uppdraget, fattade Josts chef, Lukas Örnvreten, beslutet. Han skulle skickas dit. Uppdraget att få hem de ryska separatisternas svenska gisslan slutade illa. De gisslantagna kom hem, men själv drabbades Jost av en skottskada och var på håret att dö eftersom den kvalificerade behandlingen dröjde. Han hade beskjutits av separatister och ryssar. Josts täckmantel som pilot och IT-expert i försvaret avslöjades av frun och det ledde till skilsmässa. Inte bara kroppen blev illa tilltygad. Privatlivet gick också upp i rök. Jost ångrade dagligen att Veronica inte tillåtits få mer.